Välkommen till avsnitt 491 av Svamppodd. Sveriges längst körande podd om spel som med rask takt närmar sig 500 avsnitt. Det blir ju roligt, tycker jag, Niklas, i alla fall. Tycker du, Niklas, det också att det ska bli roligt?
Jag tycker att det ska bli jättekul, Niklas.
Vad roligt.
Vi sitter så här hela podden.
Jag vet inte om vi har pratat om vad vi ska göra för avsnitt 500 och sådär. Men det blir ju något, det blir ju inte bara ett vanligt
avsnitt. Nej, precis. I vanlig ordning i de här jubileumsavsnitten brukar det vara någonting i alla fall. Ja, det är första gången jag är med som redaktionsmedlem i alla fall.
Ja,
jag har ju varit med på det hänget. Kul. Eller skickat in frågor till när jag spelar Drawful och sådana grejer vet jag att jag har gjort.
Ja. Det var lite så jag gjorde också. Jag var också med på hängen och skickade in så här, frågor på sådana grejer. Och sen helt plötsligt så blir man med. Man får nästa sig.
Ja, men precis.
Det är som man gör. Vi har ganska mycket pratat om den här veckan, trots att både du och jag. Det är ju sig du och jag som kanske brukar prata längst och mest.
Vi skulle bara kunna kicka alla andra och vi har fortfarande massa spel att prata om.
Niklas och Niklas spelpodd, tror jag ska heta. Vi har i den här veckan att prata om Snusmumriken som både du och jag har spelat. Jag har brottats på låtsas i WWE 2K24. Du har spelat ett spel som heter Grand Blue Fantasy Relink som vi kan leka gissa genren på sen, för att jag gissade fel först. Du har också spelat Last Epoch. Ska vi se om det är bättre eller sämre än Diablo 4.
Spännande.
Sen så har vi ju båda två. Det sa jag ju för, jag tror det var 2 veckor sedan som jag var med, att jag skulle spara det stora Final Fantasy 7 Rebirth-snacket till när du var med. För det var du och jag som har spelat det. Jag vet inte om det bara är du och jag som har spelat det, men jag spelade mest i alla fall.
Spelat det. Vi har väl,
jag tror det.
Ja, det är ju typ Anna som är Final Fantasy-vurmare också.
Ja, men jag tror inte, hon brukar inte kasta sig över spel precis när hon släpps. Jag är inte helt säker på att hon har hunnit med det. Så får vi se om vi hinner med några nyheter och sådär. Det är inte helt säkert.
Det vet vi inte.
Vi får se hur lång tid det här tar helt enkelt. Men med det så tycker jag att vi kastar oss rakt in i Mumindalen.
Man kan inte säga det.
Förlåt. Nej. Vi kastar oss rakt upp i Mumindalen. För du och jag har ju spelat Snusmumriken. Vad heter det på svenska?
Mumindalens melodi, eller vad?
Det är vår i Mumindalen. En underbar plats full av äventyr. Där det bor såväl fascinerande filurer som charmiga figurer. Snusmumriken, vår musikaliska vandrare, har återvänt från sin vinterresa och märker att allt inte står rätt till. Den vanligtvis så muntra Muminmamman är mycket.
Ja, just det. Eller Snufkin Melody of Moomin Valley.
Alltså, jag tycker att det är bara där att vi har ett svensk text i spelet. Jag har aldrig någonsin medvetet valt att spela ett spel på svenska. Men det känns liksom rätt på något sätt i Snusmumrikens spelet.
Ja, precis. Ibland så väljer man ju svensk text för att jag ska spela med mitt barn som håller på att lära sig att läsa. Då kan han känna igen liksom vissa ord och så här. Men han har inte varit intresserad av Snusmumriken, för att han spelade Minecraft första gången i helgen.
Det är stort.
Fick sitta vid min dator och med mus och tangentbord. Också första gången han spelade med mus och tangentbord. Mm. Det var inte helt lätt. Även om vi har spelat ganska mycket andra saker. Men jag släppte lös honom i creative mode. Ja. Och han bara harvar runt där. Och det är första gången som han spelar någonting där han är helt så uppslukad och bara spelar själv. Jag måste inte vara med. Annars är det alltid liksom, och han ska byta spel en gång i var tionde minut för han liksom inte är nöjd, utan jag kunde sitta bredvid på stolen och spela Snusmumriken då på switchen. Försökte visa honom det, han visade inget intresse för det spelet.
The magic of Minecraft.
Ja, verkligen. Sen har jag bara pratat om Minecraft i 2 dagar sedan dess.
Ja, förståeligt.
Men nej, absolut, man väljer ju svenska i det här, för att det vore ju vansinne. Och jag menar, Mumintrollen böckerna är ju ändå skrivna på svenska först.
Det är de. Ja, det, alltså, det är ju någonstans...
Jag var inte helt säker på det. Jag var tvungen att kolla så här. Vänta nu, vad tror jag, en sån finsk eller finlandssvensk?
Finlandssvensk, ja. Precis.
Ja, precis. Jag har ju jättedålig koll. Det, har ju, det är en stående grej i Samppodd att jag har jättedålig koll på Finland. Och så har vi jättemånga finsk ättlingar på redaktionen. Jag är ju från fel sida av landet.
Ja, det, precis.
Jag är ju härifrån där alla har någonstans koppling till Danmark. Ja.
Fel del av Sverige, som jag brukar säga.
Ja, nej, jag håller ju inte med. Framsidan. Längst bort från Ryssland.
Ja,
det kanske
är
en bra grej nu för tiden.
Ja. Jag vet inte. Nej, men ja, alltså, svensk text, och sen så omedvetet så läser jag all text på finlandssvenska.
Ja, det gör man ju i huvudet. Vilket jag är väldigt dålig på finlandssvenska. Ja. Men det gör man ju. Det här är ju då en norsk studio som har gjort, som jag har glömt bort vad de heter. Hyper Games tror jag.
Ja, men precis. Hyper Games.
Det är helt fel. Ja. Så en norsk studio som gör ett finskt spel på svenska.
Ja, typ. Precis. Så.
Vi spelar ju som Snusmumriker.
Precis. Vi återvänder till Mumindalen efter liksom vintern och sådär.
Precis, han är ju som en flyttfågel. Han sticker ju varje vinter, va? Och kommer tillbaka på våren.
Precis.
Visst är det en grej?
Jo. Nej, men det gör han hela tiden. För Mumintrollen går ju ändå i ide liksom under vintern.
Just det, de går ju i ide, ja. Eller går och lägger sig i sina sängar i sitt hus. Precis. Jag vet inte om man kan kalla det att gå i ide. Men visst, man bara ligger och drar sig i sängen.
Drömmen.
I sex månader.
Så. Men, så han sticker, så hela spelet öppnas ju med att han säger hej då till liksom Mumintrollet, och ja, det blir som vanligt, Mumintrollet blir lite ledsen över att han kanske inte träffas nu Snusmumriken igen, och ja, men det där som det är i böckerna liksom. Man kommer tillbaka till Mumindalen under liksom tidig vår, och det har ju hänt shit liksom.
Verkligen.
Vi liksom traskar oss igenom liksom ingången in till Mumindalen, är vad jag tolkar det som, och liksom får lära oss hur spelet funkar. Vi kan liksom flytta på stenar och vi kan hoppa och liksom spela musik för liksom omgivningen och djuren för att interagera och lösa pussel. Och det är, jag vet att jag snackade med mina bröder lite grann, de frågade vilken typ av spel det är, och jag är så här, pussellösande. Alltså,
ja, lite
så.
Äventyrsspel, light så att säga. Du finns ingen strid eller så såklart, eftersom det är Mumintrollet, utan du får ju lista ut hur du ska ta dig vidare. Du spelar olika melodier på olika instrument för olika djur som gör att du kan komma framåt eller samla saker. Precis. Och så där.
Över stora stockar för att hoppa över ån och ja, det är liksom såna här grejer.
Samla ihop tre av någonting eller fem av någonting till någon runt om i världen.
Du ska bygga en flotte, du behöver det här och det här. Det är sådana saker. Men
det mest involverade är väl egentligen de här, det finns ju stealth-sekvenser då, för att det är de här poliskonstaplarna som ju finns i... Ja, men det här tar ju... De har tagit mycket från olika Mumin-böcker till det här. Och då finns det ju en bok där det är poliskonstaplar som springer och ställer upp massa skyltar och inför massa regler och förbud i naturen.
Och det här,
de bygger liksom häckar och vägar och så här, saker som inte hör hemma i naturen.
Nej. Och det får ju Snusmumriken att se rött, vilket jag älskar.
Ja, han blir ju vansinnig. Bara, civilisation här? Nej, ska vi inte ha.
Regler och lagar i naturen. Vem har gjort det här? Så ser du någonting han skriker
i början. Ja, det gillar han verkligen inte. Och sen springer runt och sliter upp skyltar ur marken och sådär. Och liksom, när man kommer förbi en sån här stealth-sekvens där man då ska smyga förbi de här poliskonstaplarna då, så har man liksom... hade det varit ett Far Cry så hade man liberatat det området.
Ja,
man ser hur allting det här liksom raka liksom häckarna och gångarna som lagda gångarna sånt, så försvinner och det blir liksom naturen tar tillbaka området, vilket är väldigt fint.
Jag älskar hur man ser honom liksom också så här, gå och lyfta de här stenplattorna som är gångarna och liksom så här, kasta bort dem och så här.
Ja, men om han kastar bort dem, han kastar bara in dem i ett buskak, då ligger de ju där istället. Jag vet inte, men de är i alla fall inte i väg, de är inte där han säger.
Nej, precis. Nej, jag älskar att alltså Snusmumriken har ju alltid varit lite så här punkluffare, men alltså, mm. han är så jävla, han är typ legist i det här spelet egentligen.
Ja, men lite så. Han är liksom hälften Aragorn och hälften Paradis Oscar på något sätt.
Japp.
Verkligen ekoterrorist skulle, ja. Skulle vissa kan jag säkert kalla honom. Så långt kanske inte jag vill
nej,
gå riktigt.
Nej, jag tycker också att det, alltså, det är ju för rätt sak egentligen. Mumindalen ja. Ska inte vara liksom parker och ordning och regler. Det ska vara frihet. Liksom.
Ja. Och det han gör egentligen är att han letar efter Mumintrollet mm. som inte är vid den här bron som de där skulle
precis,
ses.
De ses ju där liksom varje vår. Så.
Mm. Och det... Utan han har försvunnit den här gången. Och då får vi träffa på lite olika karaktärer. Mm. Vet, Morran och det är Lilla My och det är Snuff. Sniff. Sniff.
Stinky. Stinky. Ninni har jag träffat på också.
Jag alltid tyckt att Stinky har så konstigt. Det namnet passar ju verkligen nej. Inte in i,
det gör det verkligen
i den här inte. Världen. Jag vet inte varför han heter Stinky.
Det är ju ett... Alltså det är ett engelskt namn på något sätt. Liksom, ja, jag vet inte heller.
Det är jättemärkligt. Totiki och Hattifnattar och sånt där. Det här, jag tycker att det här är jättemysigt.
Jag tycker också att det är jättemysigt. Jag hade svårt att sluta spela när jag... Liksom, jag har spelat en session på så här 2,5 timmar eller någonting hittills. Men jag har liksom bara myst genom alla de minuterna som jag har spelat.
Ja, och det är ju ett spel för barn. Mm. Det är det ju. Eller för familjer i alla fall. Men det är inte neddummat som många barnspel är, tycker jag. Det är så himla lätt att bara ta Mumin-licensen, kräma ur sig någon, liksom vilken skit som helst till mobiler och fylla det fullt med liksom låsa upp en rolig hatt till Mumintrollet liksom.
Men det har man inte gjort här. Gör dem som de här liksom typ Greta Gris-spelen som har kommit. Och alltså, de är jättebra för vad de är så. Men det är verkligen ett spel här. Och det känns ändå, alltså i sin simplicitet och sin enkelhet, så känns det fortfarande väldigt speligt och mysigt. Alltså, jag vill ju fortsätta spela. Jag vill samla de här sakerna. Jag vill upptäcka liksom, det som finns att upptäcka i det här, träffa de här karaktärerna och ja, men liksom bygga den här båten, hjälpa Muminpappan att hitta liksom sina sidor och liksom, ja, jag gillar det verkligen. Och det är sjukt kul att se att de har lyckats fånga den här liksom Mumindalstappningen utifrån Snusmumrikens perspektiv, om man säger så.
Det är ju också, som du sa, den här Greta Gris och vi spelade Bluey. Jag tror att det är från samma utvecklare, om jag inte
helt fel.
Det är som de krämar ur sig licensspel. Mm. Vissa av dem är okej, eller alla är okej. Mm. Något är lite mer än okej, men de är ju inte bra. Nej. Jag blir besviken på Bluey-spelet. Det var också neddumt. Ja. Liksom, för,
men alltså, det är ju perfekt för småbarnen, liksom, det första liksom, spelet.
Ja,
liksom.
Men en femåring tyckte att det var liksom för simpelt och tråkigt. Så du är liksom nere på så här 3 år, typ. Det är lite tråkigt. Och de spelen ser ju också ganska kacka ut. Alltså det är ganska låg budget uppenbarligen. Och det här spelet har nog inte ett jättebudget heller. Men de har jobbat med sin budget väldigt bra. Det är ju jättesnyggt.
Nej, men det...
det ser ju ut som alla moderna bilderböcker med Mumin. Ja. I princip.
Nej, men precis,
den här fina tecknade stilen.
Ja, men och det liksom känns, alltså det känns handgjort. Liksom så. Man kan liksom se linjerna liksom på Snusmumriken och liksom de rör sig som att man liksom skissar ut dem samtidigt nästan. Det är sjukt vacker estetik som verkligen liksom fångar det här som man vill ha utav den här typen av spel, tycker jag.
Ja, det är jättemysig musik. Sigur Rós har ju varit med på det här soundtracket. Det är spännande. Väldigt otippat faktiskt. Ja. Lite credit, liksom som en liten bonus till alla föräldrar.
Ja, så. Ja, men det är det. Och det låter ju bra. Det är fint. Det har liksom någonting för, alltså så här, behöver man gilla Mumin? Jag vet inte. Tror det. Eller,
nej, jag vet inte heller.
Ja. Jag har ju en väldigt stor förkärlek till just Mumin.
Gud,
alltså, jag tycker att det är jättemysigt.
Man är uppvuxen med det. Jag vet att det finns folk som tycker att Mumintrollet är jävligt läskigt, men jag har aldrig sett det.
Morran har ju varit läskig.
Ja, Morran, jo, men det är klart. Morran ska ju vara läskig, fast Morran är egentligen snäll. Bara missförstådd. Men så att folk tycker liksom att hela så Mumintrollen, Mumindalen är liksom riktigt obehagligt. Jag tycker att det är jättemycket.
Hur kan man tycka det?
Nej, jag tycker också det är konstigt. Det enda nästan, liksom mitt enda som jag hade önskat, vilket jag också fattar, för att det är väl en liten studio och ett litet spel, men det, tänk vad mysigt det hade varit med rösten.
Nej, men precis. Jag känner det också.
På då de här spelen, de här språken som finns i liksom. Mm. Framförallt på svenska vill man ju ha.
Ja, men det är ju också förståeligt. Jag har ju också tänkt på det, att så här, ja, men det hade varit liksom pricken över i-et egentligen. Men fan vad det hade kostat då. Eftersom att alltså det är ju inte bara engelska och svenska som finns. Det är ju liksom japanska, nej, det är kinesiska, det är polska, det är liksom you name it. Ja. De har jobbat med
japanska det. Är ju kul, för att Mumin är ju jättestort i Japan. Det är så himla, himla Japan-kompatibelt.
Ja.
Är det. Nej, men det var ju till och med en japansk studio som animerade den här gamla animerade serien. Jag kollade upp det där, det var typ en belgisk studio som liksom producerade eller något sånt där, och så japansk som animerade tror jag. Men det ser man ju liksom, det är ju en anime nästan, alltså i stilen.
Det är det verkligen. Mm. Ja, nej. Jag skrev det i Svampchatten också, just att så här, efter min första och just nu enda session med spelet, så jag får liksom så här old school Zelda-vibbar, alltså typ så här Link's Awakening. Alltså här, ja, men du ska göra det här nu, du ska gå och hämta den här grejen, sen träffar man två på vägen som behöver en annan grej, och liksom det här bytandet av saker överallt liksom.
Ja, just det. Lite Zelda-light.
Ja, men precis. Och ja, vi är en kille med grön mössa och gröna kläder. Så att,
ja, det är, som spelar lite olika instrument.
Precis.
Det är, jag har bara fått två instrument.
Ja, jag har inte heller fått det tredje. Jag har sett vad det tredje är. Men,
precis.
Men ja, nej, jag kommer definitivt spela klart det här. Och det känns också som ett sådant spel som jag skulle vilja liksom samla runt och hitta allting som går att hitta i också. Det känns väldigt så här collectible.
100%.
Ja, men precis, collectible-vänligt om man säger så. Det känns inte så svårt heller att få allting.
Nej. Det är ingen, jag tror inte någon Platinum-trofé, för det finns nog bara på Switch och mobilen.
PC.
Jag tror det ska komma på, ja, på PC.
PC-Switch.
PC-Switch. Det ska komma på mobilen, så är det.
Jag spelar på PC.
Just det. Jag körde på Switch. Lite hackigt ibland faktiskt.
Ja, för det är lite trist. Flyter det på jättebra.
Ja, det kan man ju förstå på PC. Mm. Men Switchen är det är ganska mycket. Ja, jag spelade demot till Princess Peach-spelet som kommer nu i mars. Den kämpar ju, Switchen. Det gör den. Den står ju med två ben i graven. Jävlar,
två ben i kvicksandsgraven.
Ja. Ja, och nu när det verkar som att Switch 2 inte kommer förrän, ja, men typ om ett år, alltså typ mars nästa år, nu får de fan kräma ut det sista ur den här jävla konsolen, alltså, för att det är inte mycket kvar den har.
Nej, det börjar märkas, och det känns när man spelar Switch, alltså.
Ja, det är det. Jag spelar ju gärna bärbart, man kan ta med sig saker och så, men helst inte på Switch. Då säger folk, köp en Steam-deck, men det kommer jag aldrig.
Nej, det
kommer inte. Det får en annan livssituation.
Ja, det är en sak. Jag skulle jättegärna vilja ha en Steam Deck, men fan. Jag vet inte.
Hade jag fått en så hade jag varit jätteglad, och sen hade jag varit jätteledsen för att jag inte hade haft någon möjlighet att spela den någonstans.
Ja.
Så är det väl. Med det så lämnar vi Mumindalen bakom oss. Och dyker vidare in, tycker jag, i Granblue Fantasy Relink. Mm. Lite om det. Jag trodde att det här var ett fighting-spel. Ja. För att det finns väl ett Granblue-spel.
Granblue Fantasy Versus.
Ja, just det.
Precis.
Granblue Fantasy, det är en anime? Ja?
Jag tror att det ska finnas en anime. Till en början, okay. Jag var tvungen att googla upp det här. Till en början, jag tror att det är, om jag kommer ihåg rätt, så är det nästan typ 10 år sedan så kom det ett browser-spel i Japan. Som heter Granblue Fantasy.
Ja, det ser jag här nu. Ja.
Det kanske står något årtal där också, så det säger rätt.
Ja, 2014.
Ja. Och det här varit ganska stort, liksom inte bara i Japan, men liksom när det översattes sen och så, och folk kunde ta del av det här, så vart det ganska stort då. Och grejen var att man skulle kunna tro på förhand, liksom man ser en massa karaktärer och det är liksom, ja men det är så här gacha, liksom hela den biten som, vad heter det spelet nu igen? Som är Breath of the Wild gacha, som är jättestort.
Ja, Genshin Impact.
Genshin Impact, ja precis. Mm. Att det är liksom någon sån här typ av spel. Men det är det inte. Inte ens liksom, lite så browserspelet var också, absolut, men det är liksom, det som pungades ut var mycket liksom story inom många olika karaktärer, och man blev verkligen byggd upp en värld och vad de här karaktärerna var med om, och liksom byggde in det väldigt mycket i vad spelet faktiskt handlade om, att man försökte berätta en story genom ett browserspel då.
För jag har sett folk prata om det här spelets story, eller så Grand Blue story och karaktärer och så här, som om det vore en anime på 800 avsnitt.
Ja, men det verkar typ
men
vara
det är
så.
Det inte.
Alltså det finns en gedigen story, för att jag var så här, jag har varit nyfiken på Grand Blue Fantasy Relinkarna som vi liksom såg de första. Jag tycker att det ser, alltså det tilltalar mig utifrån vad jag gillar att spela, liksom så här JRPG med stort J, väldigt väldigt stort J. Så jag vet det, laddade hem det och liksom började testa, och liksom de här karaktärerna börjar snacka med varandra. De flyger på sin, liksom sitt luftskepp och ska upptäcka en ny värld, och de pratar med varandra om det här och det här, och ja men kommer du ihåg när vi gjorde det? Jag är så här, alltså så här, har jag börjat på chapter 5 eller vad är det som händer? Jag fattar ingenting vad de snackar om. Och sen,
förväntas du ha spelat?
Jag tror det. Men det, liksom, det börjar riktigt bombastiskt, och det är summornas stora liksom varelser som flyger bredvid skeppet. Alltså jag är så här, alltså vad jag fattar ingenting. Så. Och sen började jag forska kring liksom vad det var innan, och så här, snabba recaps på story och lite den grejen. Så att det tog ett tag att liksom väl komma in i vad det handlade om. Men så som jag har förstått det nu är liksom där Relink börjar, är det liksom mer av en sidetrack från vad huvudstoryn i Grand Blue Fantasy är. Så den här liksom teamet av personer då som travlar på den här luftskeppet, de ska ju upptäcka då en ny del av världen då i princip. Där det finns olika typer av liksom luftöar. Så. Och man liksom går från en luftö till en annan och liksom tar sig igenom liksom en liksom tajt linje av olika öar i det här området då. Och alla de här öarna har liksom sin egen biom, och de har sitt eget folk, och det finns liksom unika grejer med alla de här olika öarna i sig. Och liksom de travlar på en båt, och de är liksom freelancers i sig, hjälper folk i nöd och hela den. Jag är så här, jag känner igen det här. Det här är exakt storyn av One Piece.
Med ett annat skin.
Det känns exakt samma sak. Så, liksom i grundkontexten och sådär. Jag börjar snabbt inse också att det är också ganska mycket mer än bara liksom ett traditionellt JRPG. Det är ju mer liksom action-RPG, alla typ Sword of Mana eller liksom den typen av spel liksom. Så vi har aktiva strider där vi rör oss runt, liksom det är lock-ons och det är kombos och liksom hela den grejen. Så det är inget turordningsbaserat i sig. Vi har fyra karaktärer i team samtidigt som hjälps åt och sådär. Men det som slog mig, som har fått mig att fastna och som jag förstår ska vara ganska gediget i det här spelet, är just det här när man kommer till olika hubbar i de här öarna då, liksom de städerna som finns, så kan jag gå till ett questboard och jag kan välja olika typer av quests där jag kan få olika material för att crafta bättre vapen och rustningar. Jag är så här, vänta nu, it's Monster Hunter.
Åh nej.
Jag är så här, this is not good for me.
Nej, åh nej.
Och liksom sen så har vi ju då Liksom, vi har inte så att det finns liksom 13 olika vapen med olika liksom träd i sig och sånt där, utan vi har ett med 5-6 olika vapen i olika styrkor och element och såna här saker. Men vi har ju också så här 13 olika karaktärer som alla har sin liksom unika fightingstil, de har sitt unika vapen, de har sina styrkor, de har sina svagheter, och liksom hela den grejen. Och det värsta av allt är ju att det är faktiskt väldigt roligt att spela. Bossarna är utmanande, liksom de själva biomen om man tar sig igenom är roliga. Visserligen, nu har jag inte kommit jättelångt liksom. Jag har kört den första liksom skogsön och sen så har jag kommit vidare till snöön och liksom jag har mött ett gäng olika bossar och sånt där som, ja men det känns liksom som, alltså ingenting är lika bra som Monster Hunter, absolut inte. Men alltså de har verkligen in det här tänket kring att så här, försöka hitta öppningarna, leta efter svaga punkter och ja men okej, när ska jag poppa mina liksom superskills och vilken karaktär ska jag använda här, vem är roligast, och liksom hela den biten. Och det här liksom repeterandet efter att få de bättre materialen för att kunna uppgradera mitt svärd och breaka limiten på den. Jag har min på level 30 just nu och den kan gå upp till 99 om jag så vill, tror jag att det är. Men man måste få liksom tillräckligt mycket material för att göra det. Och liksom så här, det här konstanta grindet efter nya material för att bli så stark som möjligt. Ja, alltså det har någonting. Och jag har jävligt trevligt med det hittills. Det har hamnat lite grann i baksätet just nu med tanke på ett annat spel vi pratade om senare. Men alltså det är ett gediget liksom japanskt rollspel liksom med mer actionbetoning då. Så jag ska bli kul att
se. Det här på jag kollade på How Long to Beat. Tänkte för din
jag
skull.
Har inte gjort det än. Vill jag veta. Nej.
Ja, men kanske main story 14,5 timmar.
Just det, för den har jag hört att det ska vara ganska kort. Men completion
main plus extra 26,5 timmar. Completionist 120 timmar.
Ja, det
ser här bredvid så står Grand Blue Fantasy. Det står alltså main story 100 timmar. Main plus extra 500 timmar. Completionist 1000 timmar.
Yes. Jag är glad att jag inte spelar browserspelet då, helt enkelt.
Oh, gud.
Men ja, det ska bli kul att se lite grann vart det här spelet tar den. För som sagt, jag har hört att endgame ska vara väldigt roligt och det är liksom där själva spelet börjar. För många som har prisat det här spelet, liksom så, som är folk som jag vet gillar Monster Hunter och sådana saker, har ju sagt att liksom storyn är okej, den är bra och så, men man märker att de verkligen gör en kort story för att trycka in folk i endgamet, för det är där det är roliga, liksom välja de här questsen, möta de här bossarna, få nya uppdrag, försvara den här punkten, så att vi har ju liksom det här liksom questbaserade men med liksom flera andra takes på det och sådär. Jag menar, i Monster Hunter har du döda monstret eller fånga monstret, that's it i princip. Men här så finns det liksom försvara punkter eller rädda så här många i den här byn, och vi har en lite mer öppnare karta att springa runt på och sådär. Det är inte samma zontänk som det är till exempel old school Monster Hunter.
Jag tänker ju spontant att du har till den, vad är det, 22 eller 29 mars på dig med det här spelet. För sen kommer ett annat spel som kommer göra det här spelet helt meningslöst.
Ja, jag skulle gissa.
Dragon's Dogma 2 kommer ju då. På tal om spel som du och jag ser fram emot.
Ja, nej, det kommer ju vara helt jävla galet. Så.
Men vi får hoppas det.
Jag tror ändå att det kommer ligga kvar. Det släpptes ju ganska tidigt i år, det här Grand Blue Fantasy då. Och det är verkligen någonting jag vill ge en ärlig chans också. Så även om jag kanske låter det sitta i baksätet en stund till, med tanke på att det är typ, vadå, 10 dagar kvar tills Dragon's Dogma kommer. Så att, ja, nej, jag vill fortsätta, jag kommer fortsätta, och det ska bli kul att se vart det tar den. Om det har den här Monster Hunter itchen som jag letar efter, vilket jag tror. Jag litar på dem som jag vet att jag brukar lita på när det kommer till sådana här spel.
Du har ju letat en annan itch också. Du vill sällan, du är ständigt liksom på jakt efter, ja, men Monster Hunter Itchen eller liksom
evighetsspelandet, tror jag.
Ja, precis. Diablo 4 var ju jag i alla fall, tröttnade jag på väldigt fort. Eller väldigt fort, jag spelade väl en så 50 timmar av det. Men det var ju main story. Och sen var det inte mer som jag var intresserad av. Och du körde ju lite till, va?
Precis, jag körde main story. Jag liksom levelade upp min första till 70. Jag körde season 1. Levelade upp en... vad spelade jag då? Jag spelade Necromancer, tror jag. Nej, det gjorde jag inte. Jag spelade en druid upp till 70. Sen spelade jag season 2, en Necromancer upp till 70. Season 3 har jag inte ens startat. Jag har inte ens installerat det.
Du hade ju inte kul. Nej. Det hade du inte.
Nej, det hade jag inte.
Och det är väl det som var problemet med Diablo 4. Det var ju en kul story. Alltså första varvet var ju roligt. Men absolut. Sen var det ju verkligen, verkligen bara samma.
Ja, men ska vi säga det.
Det små tweaks.
Det ska ju släppas på Game Pass här nu i år.
Just det.
Och jag skulle definitivt säga så här. Är det någon som är sugen på liksom lite hack and slash action RPG? Spela igenom story. Den är kanon.
Ja, absolut.
Så.
Det är kul gameplay och snyggt.
Ja,
då, och så.
Men verkligen.
Men det är ju inte det vi ska prata om nu. För att du har ju spelat en... Du har ju försökt scratcha den här Diablo 4 itchen. Ju. Med Last Epoch. Mm. Och det här också kom nu.
Ja, precis, det släpptes. Det har ju varit i Early Access ganska länge ändå. Och det här är ju ett spel som började ganska långt innan Diablo 4 släpptes egentligen. Och det här var liksom som jag har läst mig till att det började liksom som en Reddit post. Liksom såhär, vad är det bästa liksom action RPG? Vad ska finnas i det någonstans? Och folk började skriva och började tänka och såhär. Och det var flera liksom utvecklare som liksom, men det här och det här skulle jag vilja göra, och det här skulle jag vilja göra. Och sen så liksom, men varför gör vi inte det? Så det var liksom ett gäng folk som brinner för den här typen av spel, som liksom startade då en studio och bestämde sig för att göra
11th Hour Games. Precis,
och göra liksom det action RPG som de drömmer om att få göra. Liksom i alla vissa liksom system och hur loot funkar och liksom hur skills ska funka, vad ska det finnas för klasser, hur ska klasserna funka och liksom hela den grejen. Och det får ju direkt mig att så här, ja men det här kanske kan ha någonting så. Och jag har ju väntat på full release, för jag spelar sällan early access, jag tycker att det ger något. Och jag är så här cirka 25 timmar in nu, jag är level 50 med min karaktär. Och jag har, innan ens endgame har börjat, så har jag så extremt mycket roligare med det här spelet, rent gameplaymässigt, än vad jag någonsin hade med Diablo 4. För det gör egentligen inte jättemycket nytt för vad den här genren innebär egentligen. Så du liksom, ja, men du klickar för att röra dig, du använder dina skills, liksom hela den biten och så. Men det som känns är just det här, det utvecklarna från 11th Hour Games ville att det skulle kännas som. Att det är ett spel som är gjort av dem som gillar den här genren. Som förstår vad den här genren handlar om. För att alla val du gör har någon form av påverkan på vad din karaktär utvecklas till. Och vad din karaktär är för någonting. Och liksom för att ta det i kontext, om jag ska liksom jämföra med Diablo 4 då till exempel. Då har vi ju liksom en skill. Du har din skill du vill använda. Du levelar upp den liksom så att den blir starkare, och sen så kan du välja liksom en branching path för den här skillen. Och du kan välja liksom, ja men okej, den ska göra mer bleed damage eller den ska kritta mer. Det är så jag ändrar på skillen, hur den skillen funkar i Diablo 4.
Yep.
I Last Epoch så har jag då en skill som jag har fått. Jag fick den ganska tidigt, som kallades Umbral Knives eller något sådär, tror jag att den heter. Jag spelar Rogue. Och det här är liksom, jag kastar ut tre knivar liksom framför mig. Sen så kastar jag ut tre knivar till, och den tredje liksom cykeln av den här attacken jag använder, så drar jag knivarna tillbaka till mig. Och här, liksom för varje skill, ju mer jag använder varje skill, så levelar jag upp den skillen och får skill points i skillen. Så. Och då tänker man, okej, är det här något sorts liksom så här Path of Exile-knas liksom, med hur stora liksom, de här skillträden är? Nja, ungefär. Så. Alltså det finns där. Det finns liksom ett skill tree för varje skill i princip. Plus att du har dina skills för din klass också. Liksom så här, som är passiva effekter och sådana saker.
Jag blir helt
trött. Ja, det är precis. Alltså, för jag har ju typ provat Path of Exile lite grann. Men jag klickar inte alls med det för att det är för mycket val. Alltså det är helt galet i liksom hur man kan bygga sin karaktär. Det här är liksom någonstans emellan Path of Exile och Diablo 4 liksom i sin komplexitet. Men för att komma till lite grann, jag kommer tillbaka till Umbral Knives. Nu på level 50 då, jag använder fortfarande Umbral Knives som min i princip main skill, min damage skill om man säger så. Och den här skillen just nu, från att den liksom gick liksom tre knivar till, drar tillbaka dem. Nu kastar jag en kniv. Jag kastar ut den fortare. Den kostar mer mana eller mer resource. Men det den gör är också att den gör en twisting blades som gör att den liksom snurrar på plats där jag kastar den. Jag har även levelat upp den så att jag liksom har dragit ner den till liksom vänstra hörnet av liksom det här skill tree. Så att varje gång jag kastar den efter 2-3 sekunder så exploderar den också. Sen har jag också uppgraderat den så att de här twisting knives liksom söker upp fiender väldigt långsamt liksom, så att den är ute ett par sekunder. Sen har jag också gjort lite längre ner att vi har en viss chans att gå in i så Dusk Shroud eller någonting jag kastar den, vilket gör att jag hamnar i liksom ett hide-läge så att monster har svårt att hitta mig och fokusera på bara mig. Och det här är liksom, det är en skill. Alla skills har liksom så här olika sätt att förändra dem på. Och grejen här också som jag tycker är så jävla fascinerande jämfört med till exempel då Diablo som är väldigt liksom resource gathering tungt, alltså så här att okej, jag använder mina skills, sen måste jag slå med min tråkiga skill för att få upp min mana för att kunna använda mina balla skills. Ingen skill jag har på min skill tab just nu är liksom en sån skill. Alla skills kostar mana, men min mana går upp så jäkla snabbt hela tiden. Och det är ett sätt som utvecklarna också har tänkt att så här, vilka skills vill du använda i en sån här typ av spel? Jag vill använda mina maffiga stora skills. Ja, gör det då. Panga på med meteorer, panga på med liksom spinning twisting blades i Dusk Shroud, släng ut liksom explosioner, alltså så här, bygg vad fan du vill. Och sen så laddas manan på lite snabbare. Vi har till och med den grejen i att okej, skulle det vara svårt att liksom jag möter en boss, manan börjar tryta, jag måste vänta en stund. Du behöver inte vänta. Manan kan gå ner på minus. Och då får du en liten debuff i så, och så kan det liksom gå upp igen liksom efter det. Sådär. Så man kan liksom hitta ett risk-reward-speltänk där i också. Inte nog med det också. En av de stora problemen i många JRPG-serien, RPG, är också liksom itemization, alltså looten i sig, är ganska tråkig. Det är liksom svårt att hitta bra items och sådana saker. Man kanske tittar på vilken är det som ger mest plus och sådana saker. Men det är helt fantastiskt hur bra de har gjort det i Last Epoch. För att här hittar jag saker ofta som jag kan bygga på. För att vi får ett crafting-system ganska tidigt. Så jag har liksom från liksom level 20 hållit på med crafting för att liksom förfina mina equipments hela tiden. För jag kan få ut olika aspekter av gear jag hittar. Alltså så här, jag spelar nu en subclass på Rogue. Då, så här. Alla klasser har 3 olika specializations. Vi kommer till det snart. Och där vill jag ha liksom mycket minion damage. Jag vill ha mycket throwing damage för tack vare mina Umbral Knives och sådana saker. Så jag kanske hittar en staff som liksom sorcerer kan använda som har minion damage. Och då kan jag liksom chattra den och ha en chans att få ut den typen av aspekt ur den så att jag kan lägga det på den gearen jag använder just nu och göra den starkare hela tiden. Och det är så här, det låter jättekrångligt i början, men när man väl kommer in i det här så är det väldigt, väldigt simpelt att liksom hitta de här små grejerna man vill ha. Jag tror jag har någon så här just nu, jag såg det här liksom så att jag har någon så här plus 140% i så här minion damage och så där. Så att det är helt galet liksom så mycket. Men det är inte heller det är inte för lätt. Liksom. Jag har en väldigt bra bild i sig som funkar väldigt bra för det jag vill göra. Men jag hittar fortfarande utmaningar. Jag hittar fortfarande sätt att bli utmanad hela tiden. Så scalingen också på vilka fiender man möter är helt fantastisk. Och inte nog med det, nu har jag bara testat en klass, men jag har hört från många som har klarat spelet och liksom provat på lite olika nya grejer, spela så hardcores och sånt, att alla klasser känns också väldigt annorlunda. Och inte nog med det, som jag sa förut, att vi har en klass, liksom vi har rogue, vi har sorcerer, vi har primalist som är liksom mer än den här druidgrejen. Vi har Sentinel som är liksom lite mer paladin. Och sen så har vi Warlock, tror jag. Jag tror att det är alla, om jag kommer ihåg rätt. Men alla de liksom tre, eller liksom de klasserna som jag nämnde här, de har också tre specializations. Alltså min rogue då till exempel kan bli en blade master som är liksom fokuserar på dual wields och använda svärd och daggers och sådana saker. Men den kan också bli en marksman, fokusera på bågar och sånt. Eller då den tredje som jag valde då, som är falconer. Så jag har liksom en falk som flyger runt med hela tiden. Och liksom alla den skillsen jag får i falconer-trädet använder jag då den här falken för att göra så dive bombs och aerial assaults och liksom sådana grejer. Och jag har sett folk online snacka då om att så här, ja, men jag spelar Blade Master och säger, vad har du för skill? Ja, det låter som en helt egen klass, liksom så. En helt unik grej som har egna grejer, egna sätt att spela, egna skills och hela den biten, hur man kan bygga. Så att det finns också en väldigt stor lekfullhet i det här. Och då kommer jag också tänka, ja men okej, alla de här skillsen, alla det här sättet att hålla det på, det måste ju vara skitjobbigt att liksom göra fel. Hur bygger man rätt karaktär? Det är inget problem. Du trycker på en knapp, du tar bort skillpoints, sen kan du lägga till det igen. Det kostar inte särskilt mycket. Jag har bytt min bild flera gånger om jag så vill. Liksom den här skillsen då som levlar upp med hur mycket jag använder dem och så. Jag kan liksom, jag går tillbaka en skill. Jag får inte tillbaka den skillpointen direkt. Men jag får i princip 100% XP gain när jag använder den skillen nästa gång. Så att jag får upp mina poäng igen. Så att jag liksom kan träna upp mig. Så okay, om jag går tillbaka 4 skillpoints, hur känns skillen nu? Ja, okej, den känns så där. Men okej, jag får mina 4 nästa ganska fort. Liksom, så länge jag använder den här. Så det finns hela tiden det här nötandet och grejen som man liksom kör på med. Och storyn känns bra.
Det är ju en,
känns kul. Områdena är fantastiska. Fiendevariationen är 10 av 10. Jag möter aldrig samma grejer i de olika zonerna. Och endgame ska vara liksom ganska bra, vad jag förstår. Den är fortfarande väldigt mycket under utveckling. Men det ska bli kul att se vad den har att ge.
Mm. Jag gillar den här trenden, den du sa med att inte vara fast i sina skills. Det känns som att det är en trend i spel nu för tiden, att bara, nej men, är du inte nöjd med hur du har späckat så kan du bara göra om det. Liksom.
Nej, men precis.
Och i WoW när det var så jävla dyrt om man ville späcka om. Det gjorde man en gång, liksom, så gjorde man aldrig det mer.
Nej, för det funkar inte att göra för mycket. Liksom. Och det är alltså så här, jag gillar ju att man låser in sig på någonting liksom man har valt, absolut. Men den här rädslan av att göra fel, då tar man ju bort lekfullheten i spelet också.
Ja, jag hatar det där. Då sitter man, istället för att lägga ut poäng och testa saker, sitter man och googlar bästa builds. Liksom.
Och det är det värsta jag vet. Alltså, jag vill hitta min egen grej och mitt eget sätt att spela. Och jag vet så här, skulle jag liksom rensa hela min skillboard nu och liksom lägga om mina passiva effekter, lägga om vilka skills jag satsar på och liksom titta upp en bild, jag skulle säkert göra så att 200% mer skada, men det skiter jag i just nu, liksom just nu har jag väldigt kul med det som jag har hittat på och jag gillar det jag har hittat på, jag gillar den spelstilen liksom. Att, ja, men hålla mig lite mer i bakgrunden, skicka falken på dem, sen göra en dive bomb, hoppa in, kasta liksom knivar och feathers och allt möjligt vad jag kan göra liksom. Ja, det är, så jag stordiggar det här spelet. Det ska bli sjukt kul att få se vad endgame har att ge, för det är ju någonstans där de här spelen bär eller brister lite grann.
Det känns som att alla de här spelen är så jävla stora. Du har ju, ja men det är just Diablo 4 då, sen det här och sen så har du ju, alltså Lost Ark kom ju typ förra året eller någonting. Ingen pratar om det, men typ miljarder människor spelar det. Det är såna spel som folk bara spelar, ingen pratar om dem, de bara är liksom. Och så då också Path of Exile då, såklart.
Det är Path of Exile 2 är ju på ingång. Så det kommer ju också bli en stor snackis i den här genren.
Ja, just det. Så. Det lär ju inte vara lättare.
Nej, det tror jag inte. Det, Nej, men det, jag gillar ju vad Path of Exile försöker göra, men alltså liksom för en casual gamer dad som mig så funkar liksom komplexiteten i Last Epoch perfekt. Så.
Ja, jag tror att det är lite för komplicerat för mig.
Precis.
Jag är mer på Diablo-nivån, tror jag. Bara att det inte var så kul.
Nej, men jag tror att det kanske låter skrämmande utifrån liksom hur jag har beskrivit Last Epoch, men det är väldigt användarvänligt ändå, skulle jag säga. Liksom testa er fram om ni så, spela det ni tycker är roligast, späcka det som ni tycker låter ballast, låter inte det kul, funkar inte som ni tänker, är det bara späcka om liksom så. Det är, jag har aldrig haft problem med guld eller någonting. Det är, jag kan så här, jag hittar en bra item i affären, den kostar så här 100 guld, och sen så säljer jag en item jag hittar ute i världen, den får jag sälja för så här 700 guld liksom. Så det finns liksom inget problem med liksom ekonomin, om man säger så. Jag gillar det. Det finns massa system jag inte har gått in på heller, men fan, alltså det här om något har verkligen scratchat min liksom action-RPG-nerv, om man säger så. Mycket mer än vad Diablo gjorde. Och det ska bli jävligt kul att se vilka ben Last Epoch får efter en väldigt skakig launch, ska vi säga.
Okay.
Det gick inte så bra första veckan.
Vi får kanske döpa. Alltså för många som vill spela kanske.
Det var serverna var kaos.
Ja, lite Helldivers-syndromet. Ja. Vi kanske får döpa om Diablo 4-kanalen i vår Discord då till Last Epoch-kanalen om folk hoppar på det.
Definitivt. Gå in där och tagga mig om ni är sugna. Om ni har några frågor eller något så kan jag svara.
Mm, det kan man göra. Gå med i vår Discord överhuvudtaget. Det tycker jag man ska göra. Jag har ju spelat något helt annat som jag ska hålla er gisslan med en stund nu innan
det. Men det är ungefär lika komplicerat. Rebirth.
Ja, det skulle jag väl påstå. Jag har ju spelat årets upplaga av WWE-spelet WWE 2K24. Remember this moment. How will it end? We decide. Det är ju, eller ja, 2K's wrestlingspel helt enkelt, som de släpper varje år. Och jag gillar ju wrestling. Tycker det är kul att titta på. Jag tittar inte på liksom veckogalorna och så nu för tiden. Alltså vi snackar Smackdown och Raw på WWE och vad de heter, Dynamite och vad fan de heter på AEW, som är en konkurrerande ligan som startade för några år sedan. Den största konkurrerande ligan. Jag vet inte, har du någon som helst koppling till wrestling?
Ingen alls. Så, det,
det, inte ens liksom som barn, så här, liksom Hulk Hogan och Sting?
Nej,
och
alltså, så här, jag vet ju vilka de här personerna är, men jag har liksom aldrig riktigt haft någon koppling till wrestling. Jag har ju alltid tyckt att det mest ser roligt ut för att man ser liksom att det är ju inte på riktigt liksom så. Det är ju bara ett skådespel i sig, och den biten kan jag förstå att man uppskattar. Så.
Precis, och vi kommer till den biten, för att det är ju svårt att göra spel på någonting som inte är på riktigt. Alltså det är svårt att göra spel på vad som är teater liksom, och improvisationsteater så. Och de här spelen kommer varje år. Det är liksom som ett FIFA eller som ett NHL eller sådär. Och då är det ju då för att det här pågår hela tiden. Det är liksom nya rosters, det är nya... Ja, men nu är det... Då den här personen har det här bältet och den här personen har en fade med den här. Och den här personen är den här karaktären nu. För de byter ju karaktärer hela tiden också. Vissa byter ju till och med namn och sådär. Liksom bara är någon annan. Medan andra har så här karaktärer som utvecklas.
Ja, liksom, det är som en skådespelare liksom.
Ja, men verkligen. Och det här, nu är det då det här spelet kommer liksom typ en månad innan WrestleMania. WrestleMania är i april, va? Och det är ju den största, absolut största galan på året. För man har ju så här, varje vecka så är det liksom en ny då. Ett program där de är någonstans i USA och wrestlar och och kör sådana promos som det kallas när man snackar liksom, och bygger storyn liksom. Ja. Och nu är det då WrestleMania 40 kommer vara i år, som verkar väldigt spännande. The Rock kommer tillbaka.
Jag har sett liksom, från, jag, vet, jag följer honom för Instagram och att det ska vara någonting med honom igen.
Ja, precis. Han kom in och skulle ta över huvudmatchen, alltså main event egentligen, från en kille som heter Cody Rhodes, som är en sån nepo baby, alltså han är son till Dusty Rhodes, som är en av de största liksom wrestlarna från så 70-80-talet, okay. Typ om du ser honom så känner du igen honom, liksom, typ stor, tjock liksom, och blont, lockigt hår och så här. Du har sett honom, så han är liksom en av de mest kända liksom. Och nu är det han då att Cody Rhodes då ska få chansen att vinna på WrestleMania, någonting som hans pappa aldrig gjorde. Han ska få så finish the story liksom. Och så kommer The Rock in där plötsligt och bara, och The Rock sitter då i styrelsen för WWE. Så det är liksom de väver in både verkliga och påhittade grejer så där liksom. Han kan då komma in och säga att han ska ha en match för att, ja, men han sitter ju i styrelsen på företaget. Fast han ju egentligen inte kan göra det. Men så skriver de ändå in det liksom i storylinen, så att säga. Och han är ju då också släkt med den som reigning champion, som Roman Reigns, som är liksom en jätte. Han har varit champion så jäkla länge. Han kanske kommer vara det lite längre. Han kanske inte kommer förlora på WrestleMania, för att de vill nog att han ska slå någon slags så längst title holder någonsin rekord. Men i alla fall, så det är mycket fokus på WrestleMania i WWE 2K24, för att det här spelet är precis som alla de andra spelen. Man har ett liksom man har typ Ultimate Team-läge där man så köper kortpack och låser upp liksom massa trams. Så du har My Rise, tror jag den heter. Det är så story mode typ. Här har du du kan skapa din egen karaktär och så är det en story liksom, där det händer massa dråpliga saker liksom, en kvinnlig och en manlig story, och sen så är det, ja, men så online spel och liksom bara så att spela matcher. Folk som gillar wrestling gillar ju alltså det kallas för fantasy booking, när man i sitt huvud så här tänker, det här, den här mot den här, om det här bältet i en casket match på den här arenan liksom, och så kan man göra det.
Ja, det är ultimata sandlådan liksom för...
Ja, men verkligen, man kan spela de här drömmatcherna, och på det sättet är ju de här spelen jättebra. Liksom alla jävlar, det är så jävla många wrestlare och liksom allting sådär. Men det jag gillar är showcase-mode. Sist jag spelade var 2 år sedan, då var det liksom Rey Mysterio, en av mina favoritwrestlare. Mm. Liksom, då var det typ hans karriär. Då får du spela... och förra året var John Cena, och nu är det då WrestleMania historia. Då går in i det läget, och så väljer, så kommer Corey Graves som är en kommentator och så här, berättar lite om historien om WrestleMania, och bara och det började 1984 eller något sånt där. WrestleMania 1 och 2, men WrestleMania 3, då var det liksom, det var då det blev stort på riktigt, och då var det den här matchen mellan Hulk Hogan och Andre the Giant liksom. Och det gick så här och så här, och så får man se då klipp från den här matchen, för att de har ju liksom allting sparat, det här företaget har liksom troligtvis mer timmar video än något annat företag i hela världen typ. Så får man se då hur den här matchen börjar, och så pratar han då om hur det går, och så sen så går det ganska sömlöst över från video till spelet liksom. Mm. Och då får du så här, gör det här och det här och det här och det här, så ska du göra de här olika sakerna som de gjorde i matchen, och när du har lyckats med det så liksom så klipper det över igen väldigt snyggt då, och fortsätter med liksom själva tv-matchen. Så så det här är då en liksom en showcase över 40 år av WrestleMania, och då kan du, ja, men jag har bara kommit till 90-talet än så länge, från 80-talet till 90-talet, det går fram till idag liksom, och kommer bygga fram då till den här.
Det är ändå ett spännande medium att välja att göra det i. Alltså så här, det här är liksom diskografin över hela WrestleMania. Varsågod att titta, lyssna och spela det liksom.
Mm, det är väldigt... wrestling är ju jättenostalgiskt. Ja. Alltså alla har ju sina liksom favoritwrestlare från barndomen. För att det är ju en barn... Det är väldigt mycket... Det är som Melodifestivalen, ja, typ. Det är för barn väldigt, mm, väldigt mycket. Men det är också väldigt mycket 40-åriga, mm, män som tittar på
som
det.
Som tittade på det när de var barn.
Det är ju
barn.
Familj... Ja, precis. Det är familjeproduktion. Jag tittade på wrestling när jag var typ 10, mm, på 90-talet. Liksom, H.H. Dahlgren kommenterade liksom, mm, matchen med Hulk Hogan och sådär. Och liksom mina barn, mitt stora barn är också suget på att börja se wrestling och sådär. Men vi får ge det lite. Det är ganska våldsamt ändå. Det får man ge det. Han kommer ju då till lite så här, inom situationstecken, rolig grej. Det är inte alls så roligt, men i det här showcase-läget så dyker liksom före detta ägaren och chefen för vdn för WWE, Vince McMahon, mm, upp, han som är liksom typ den mannen som har byggt WWE till vad det är idag. Fram tills det såldes till UFC förra året, tror jag. Nu är det UFC som äger. Han är ju då kanske en av de sämsta människorna som går på denna jord. Mm. Alltså maken till rövhål får man leta efter. Liksom skandaler har liksom omgärdat honom hela hans karriär. Och nu är han under utredning. Alltså riktig liksom, kriminell utredning för att ha betalat ganska många miljoner dollar till många kvinnor för att de inte ska berätta om olika extremt grova sexuella övergrepp och så vidare och förnedringar och så vidare och så vidare som ska ha då utförts av honom eller wrestlare eller andra människor inblandade i företaget. Alltså det finns riktigt mycket avgrundsmänniskor i den här branschen. Mm. Det är en riktig sån. Det är ju en skojarbransch från början som nu har blivit rumsren, men det sitter i väggarna liksom. Mm. Och nu är det liksom, jag menar, han misstänks liksom allt från att liksom slätat över allt från sexuella trakasserier till mord. Oj. Liksom. Ja, visst, det är inte det är liksom,
nej, det är bekräftat, men alltså ja.
Inget som är, nej, men det är liksom det är på den nivån. Ja. Och så hans face är liksom blurrat i vissa videor för att det här hände ganska nyligen, den här utredningen, ja, bara nu för någon månad sedan. Så de måste ha haft panik när de skulle släppa det här spelet, liksom, och shit, han måste ju bort. För han har lämnat företaget, ja, och sen kommit tillbaka, och så nu har det här hänt och då har han ju lämnat igen liksom, och så vill de inte ta i det, ingen vill prata om det, och det är liksom vissa så här. Typ John Cena var med i en Howard Sterns podcast och typ talade gott om det här monstret, ja, till människa då liksom.
John Cena,
för att han
känns
typ måste, för att det är han som har gjort hans karriär liksom. Men om det är någon som borde kunna säga ifrån så är det John Cena, att han är större än så. Och känns som en liksom ändå en person som har vettiga värderingar, ja, och är en bra förebild och sådär. En av få, mm, inom den här skitbranschen liksom. Så det var också Brock Lesnar kanske, mm, du känner till. Han var ju också UFC-fighter tidigare, yes, och är ett sånt riktigt jävla monster liksom. Han skulle ju vara med på omslaget på spelet och grejer. Honom fick de ju skrubba bort för att han är ju också inblandad i hela den här. Han anklagas för att ha typ blottat sig för kvinnor, ja, och trakasserat, och jag vet inte, jag vågar inte säga våldtäkt för att jag är lite dålig. Det är så jävla stor den här utredningen.
Ja, det är många som är inblandade.
Det är väldigt, väldigt många som är inblandade på hög nivå.
Det förstår jag liksom, också. Lägger att man tar in någon som The Rock kanske, som har liksom a good face out liksom.
Mm,
som får vara lite ansikt utåt för wrestling just nu.
Ja, precis. Och det händer mycket i wrestling, eller i WWE framförallt. Men de har ju... Ja, de försöker jobba med sitt skamfilade rykte. Men så länge de behåller de här avskummen,
mm,
så går det inte riktigt liksom, och det dyker ju upp nya saker liksom hela tiden.
Fan,
med olika wrestlare, olika chefer framförallt, mm, liksom. Men Vince McMahon lär vi aldrig se igen. Han är också typ så 79 år gammal liksom. och miljardär. Hans fru var ju med, var ju i Trump-administrationen och så här. Ja, men det ja, jag ville bara få lite wrestling-snack ur mig, ja. För att det är mycket snack om wrestling. Men problemet med WWE-spelen är ju att det är inte kul att spela dem.
Nej, det ser ju väldigt, väldigt tråkigt ut när jag ser dem. Alltså, för det är ju inte direkt ett fighting-spel heller.
Nej. Det handlar ju om... det handlar om att göra olika attacker och liksom... Ja, wrestling handlar ju om att du gör spots, som man kallar det liksom. Att ja men okej, okay, när du gör den här grejen på mig så att jag står liksom, så att jag ligger mitt i ringen, då ska du klättra upp på topprepet och göra en moonsault, liksom en volt och landa på mig liksom. Så, ja. Och de här grejerna, det passar ju inte i ett fighting-spel liksom. Utan det enda man gör är att man, liksom, man slår varandra på käften och så här, greppar varandra och gör olika snygga moves, och det enda sättet att komma ur det är att trycka på trekant under liksom under ett fönster som är kanske så 300 delar av en sekund långt, och missar du det, då får du titta på hela den här sekvensen av långa sekvenser av attacker som kanske 8 sekunder, så kan du inte göra någonting liksom. Då får du hoppas på att du får in första slaget när du ställer dig upp sen.
Ja, för det är också det. Alltså, de gånger jag har sett på det här spelet när det spelas, så tycker jag också att det ser så jävla stelt ut. Förutom när man lyckas göra något sånt där grepp då. Och då är det helt plötsligt väldigt sömlöst och så, för att sen gå tillbaka till liksom så här trägubbar som cirkulerar varandra i en ring liksom. Och det blir aldrig bättre heller, känns det som.
Nej, precis. Så då kan det ju vara så att du har din finisher liksom, och alla har sina finisher och signature moves liksom. Och så kan det vara, jag gjorde det med när jag spelade Hogan mot Andre the Giant matchen, så har jag slagit honom rätt mycket på käften, så hade väldigt lite hälsa, och det betyder att de tar längre tid på sig att ställa sig upp och så här, så man får mer tid för att göra sina spots. Och när han ligger ner då, så går jag fram och så trycker jag då på R2 och fyrkant eller vad det är för att göra signature move, och då ställer sig Hulk Hogan så här och bara väntar på att Andre the Giant ska ställa sig upp. Det står lite så här hukat fram. Så. Och då kan du inte göra någonting. Nej. I spelet. För att om man skulle spela två, den som spelar Andre the Giant måste bara vänta på att tiden har löpt ut, för att så länge ska du ligga ner när du har så här lite hälsa. Och den som spelar Hulk Hogan då måste bara vänta för att Andre the Giant måste stå upp för att Hulk Hogan ska kunna göra sin finisher liksom. Så det är så här, animationerna bara står och väntar på varandra, så det är ju inte kul. Men för folk som gillar det här, så blir ju de här spelen faktiskt bättre från år till år. De tog ett break 2020 tror jag det var, då kom det inget spel. Det var stökigt med wrestling under pandemin och sådär, men de blir bättre. Men det är ju inte kul.
Nej, alltså det blir ju det här lite grann, alltså precis egentligen som typ så här, mina barn spelar ett fighting-spel, att så här, ja men du ska gå fram nu, sen hoppar jag, och sen ska du slå, och sen ska jag göra den här moven, och sen så man bara, ja men spela bara spelet, liksom, så.
Ja.
Nej, man ska regissera hela fighten innan den har börjat, liksom.
Så är det verkligen. Så jag har ju lite kul med det här, för jag tycker det är kul att bara sitta och trycka igenom alla karaktärer som finns liksom. Ja, men okej, men hur ser den ut i år, och vilken rating har Becky Lynch nu? Ja, okej, men hon har gått ner lite. Ja, men Bianca Belair, hon har en jävligt hög rating. Ja, men hon är liksom poppis sådär. Ja, men vilka nya karaktärer är med? Och så Post Malone är med, eller han kommer med i DLC.
Okej.
Han har, för att han har kurerat soundtracket i det här spelet, eller soundtracket är alltså musiken som spelas i menyerna, vilket är typ 12 låtar som han har valt ut. 2 låtar har han gjort själv. Och då kommer han som DLC-karaktär.
Man kan ju ändå uppskatta Post. Men...
Ja, jag vet inte om han har wrestlat någon gång, det tror jag inte. För Bad Bunny, en annan artist som är väldigt stor, han är också med, men han är med som en vanlig karaktär, för han har varit med flera gånger och wrestlat och är svinbra på det.
Kul.
Vilket är roligt. Ja, det är roligt. Det är också inte lika roligt med Logan Paul, YouTubern. Han är ju också ett praktsvin, och honom vill man helst inte se någonstans. Så dök han ju upp i WWE, liksom, och så är han pissbra. Alltså han är en sån jävla naturtalang i wrestling. Det är jobbigt att se, för att man vill ju inte se honom någonstans. Och sen så jävla, jävla bra. Och alla är helt så chockade. Bara, hur är det här möjligt? Han har liksom inte... Han har växt upp med att titta på wrestling och så här, men han liksom inte getts in i det förrän i, ja, vad kan han vara? 30-någonting.
Ja, det är ju provocerande, om inte annat.
Ja, man får ju ge honom att han är jävligt duktig, men ja. Ja. Nej, vi behöver inte prata så mycket mer om wrestling, men det är ingen, det är liksom lite tråkigt för att det är ingen som tittar på wrestling i Sverige.
Nej, det är väldigt
smalt.
Vi är
en liten klick. Det... Ja, vi är en liten klick i Facebookgruppen Vi som älskar wrestling.
Jag fick upp reklam här för det är ju något gäng som kör i Stockholm. Jag vet att de har också haft en liksom så här vuxen åldersgräns hela tiden.
Yep.
Men nu ska de ha för allas barns rätt till wrestling eller något sådär. Här nu typ i slutet på året, som ska vara liksom att barn får komma in. Så jag funderar faktiskt på att dra båda barnen dit. Jag tror att de skulle tycka att det är jävligt häftigt.
Kul ändå. Jag har ju varit, vi har ju en stor wrestling-scen i Malmö. Eller det är ju en, alltså alla i Sverige liksom samarbetar ju så. När det är wrestling-galor här nere så det är mycket wrestlare uppe från Stockholm och så mycket Finland. Det är mycket Norden så. Här är ju mycket danska wrestlare såklart. För att det är liksom 20 minuter bort. Men det kommer också en hel del så här finska och norska wrestlare och sådär. Så jag har ju sett de flesta av de här Stockholms wrestlarna också. De reser ju runt och så här, och fan, om de har ett sånt familjeevenemang här så ska jag också gå på det. Jag har gått på rätt mycket galor här. Och min sambo har faktiskt till och med varit och tränat med
dem. Kul.
Lite grann. Innan de fick barn och så här, sen så sket det sig.
Men den barn, alltså de förstör allting. Ja, nej. Jag har en bekant som har varit, han har alltid gillat wrestling. Så han gav sig in för att börja träna. Så nu när han skriver om, han är med i mycket av de här galorna. Jag kommer inte ihåg vad hans liksom alter ego är, men han är typ gamer. Han kommer alltid in med så här tangentbord och liksom hörlurar och grejer.
Så. Jag tror att jag har sett den här personen. Kanske inte på någon gala, men på bild och så i alla fall. Man följer så här Svensk Wrestling Syd på Facebook och så här, så får man se. Ja, men kul. Wrestling är konstigt.
Men det är roligt. Alltså som sagt, jag förstår... liksom skådespelaraspekten av det och liksom det här storybyggandet. För det uppskattar jag ju i all typ av media ändå.
Ja. Och jag har ju tagit med mycket kompisar på wrestlinggalor här i Malmö, och i början så är de jävligt skeptiska, jag tycker det är jävligt konstigt, men så får de visa några öl och så går det några matcher och i slutet så står de där och skriker liksom döda! Det är så jävla kul.
Ja,
det är svårt att inte bli medryckt.
Ja, liksom. Det engagerar ju. Så är det ju.
Ja. Jag hoppas att om du ska gå på den här galan, att L Styggelse, demonen i småbyxor, att han är med. Han är väldigt kul.
Det låter helt fantastiskt i alla fall.
Ja, det finns många dumma karaktärer. Men du, det blev ganska långt innan vi kommer in på det stora spelet.
Precis, det stora spelet. Ja. En av årets största släpp är det väl ändå.
Final Fantasy VII Rebirth.
What happened to this place?
The world's ending. That's what everyone's saying.
Aerith! Aerith!
Cloud! No!
Cloud!
Cloud!
Cloud! Aerith!
She needs you.
Absolut. Det får man ju ändå ge det, va? Var hon uppe i 93 på Open Critical och sånt där. Och nu kan ju vi prata lite om det här, för att vi har spelat båda två. Jag har spelat 28 timmar tror jag, och är nu i Costa del Sol. Jag har gjort Costa del Sol och är i liksom området runt omkring.
Är det liksom Corell-regionen då? Eller vart ligger, om jag kommer ihåg rätt
från... precis. Corell-region heter den då, ja.
Jag har för mig att Corell låg i närheten. Jag har inte kommit dit än. Jag ska landa där. Jag är på båten på väg dit just nu.
Just det, du har gjort klart Junon Region.
Precis. Så. Men
vi kan ju dra in... Vi kan ju börja med att dra in just det här med hur långt man har kommit och så vad man gör och så här. Jag vet, det var någon i vår Discord som blev klar med spelet på typ 28 timmar.
Jag fattar inte hur man lyckas med det. Samtidigt är jag också...
Det är ju inte mycket. Och main story är ju inte mycket. Det är inte. Alltså det går ju snabbt de grejerna. Ja. Utan det som tar tid är ju att plupparna på kartan helt enkelt. Att de har delat upp allting i områden. Så.
Ja, men precis.
Och, det... och då på vår Discord så undrar Chocobo 1115, hur fördelar ni tiden mellan main story, sidouppdrag och övriga aktiviteter som minispelen?
Så som jag har gjort hittills, både då i Grasslands och Junon-området, som är liksom de två stora områdena som man kommer till, så har jag liksom tagit alla plupparna först, sen gör jag alla sidequests.
Yep.
Och sådär. Jag försökte blanda lite mer.
Och sen main story.
Och sen kör jag bara main storyn vidare. Så.
Det har jag också gjort. Jag nämnde minispelen här också. Och i början så gjorde jag också alla minispel och försökte liksom få högsta poäng på det. Det är ju skitmycket minispel. Det var det ju i Final Fantasy 7 också. Men här har de gjort allt till ett minispel. Och du kommer nog... Så nu gör inte jag det längre, för att jag orkar inte. Jag tror att du kommer känna samma sak.
Nej, men jag försöker Sol. Inte ens få max på dem.
Och då har vi inte ens kommit till minispelsområdet. Golden Saucer. Alltså, det var för mycket minispel i
Jag vet att Sol, alltså. Jag reflekterade över det här när jag typ var klar med Junon-området och liksom fick göra hela paraden där uppe, om man säger så.
Den bommade jag ju helt. Jag hade inte riktigt fattat timing.
Nej, den var lite knepig. Men jag vet att jag reflekterade över det. Att så här, alltså det är så mycket bizarra, konstiga minispel hela tiden. Så att Final Fantasy 7 Rebirth skulle lika gärna kunna vara ett Yakuza-spel.
Jo.
Alltså det är lika mycket konstiga minispel i det här som typ Like a Dragon, liksom.
Ja.
Men ja,
ja, det är ännu mer.
Det är helt galet hur mycket det är. Men ja, alltså
ja.
Liksom just det här uppdelningen också. Vi har ju börjat inse det lite mer och mer, just att så här, med alla de här plupparna liksom, okej, vi ska hitta kristaller, vi ska hitta sammanaltare, ja. Vi ska köra olika typer av strider, och sen så kommer det lite svårare strider som är liksom lite mer bossvarianten, och ju mer vi gör dem så får vi så här, ja, men de här VR combat challenges hos Chadley och liksom sådana grejer. Alltså så här, rent...
Och där får man ny materia.
Men utifrån liksom ett open world-tänk så är det ju verkligen ganska tråkigt egentligen.
Det är ju samma kategorier av grejer att göra i varje område. Men jag gör ju dem ändå.
Ja, och det är det jag, jag förstår inte riktigt varför, för jag har inte heller tråkigt.
Nej. Nej. Det går ganska snabbt, det är ganska sömlöst. Och jag tror att framför allt så är det att allting du gör spelar in i någonting annat. Ja. Det är någon liten mätare som går upp någonstans. Precis. Som till slut leder till att du får någonting som du vill ha. Extremt bra på det. Ja. Det finns inga sidogrejer som känns överflödiga. Nej. Även om de kanske inte är superkul.
Nej. Och det är någonstans där också liksom att säga, jag borde egentligen tycka att det här är mer tråkigt än vad jag gör. Men liksom i kontexten för vad liksom Final Fantasy 7 är och liksom de här karaktärerna, den här världen, eller ja, men den här musiken kickar igång, eller när man möter den här fienden, och framförallt bara hur striderna känns i Rebirth, tycker jag. Alltså det här med liksom synergies och liksom weak points och pressures och liksom, det sitter så jävla bra.
Hur var det? Synergy skills hade man inte i remake. Nej. Va? Eller? Nej, jag spelade det precis när det kom och inte rört det.
Nej, jag har inte heller liksom spelat det. Så. Jag spelade det på PS4. Så jag har ju liksom, jag försökt ladda över mina saves. Så jag bara, jag har inga saves, står det. Jag bara, men det har ju visst. Nej, just det. Jag har inte spelat det på PS5.
Nej. Vad tråkigt. Nej. Jag fick den där. Jag startade ju spelet, kom till menyn, kom på just fan. Stängde av spelet, laddade hem demot, startade demot för att skapa en sparfil, och sen raderade demot, gick in i spelet och för att få vad det nu var, materia eller vad fan. Jag hade inte spelat DLC, så jag fick inte den.
Jag YouTubade storyn i DLC.
Det har jag också gjort.
Det fick bli så, jag orkade inte. Men alltså... Jag är jävligt, alltså precis egentligen på samma sätt som jag varit blown away av remake, alltså liksom hur man kan göra en del av ett spel på det här sättet, så var jag liksom väldigt blown away liksom i Remake. Och jag kände liksom lite samma sak i Rebirth, att så här, okej, nu har vi fortsättningen. Nu har vi ett annat tänk. Alltså, vi har mer öppna regioner att röra oss igenom. Vi har en mer öppen värld att utforska. Vi har liksom andra mål för vad vi ska ta oss till. Hur ska de göra det? Och jag tycker ändå att de lyckas göra Rebirth till sitt eget spel. Vilket är jävligt fascinerande ändå, med tanke på att allting är ett spel från början egentligen. Men de känns så jävla olika, även om det liksom är samma story, samma karaktärer, liksom så. Liksom bara som följer på varandra. Och jag är precis som innan också väldigt spänd på att se vart de tar storyn någonstans. Vad är det de ska göra med det här?
För de har ju, de gav ju sig själva fria tyglar i och med slutet på Remake. Vi behöver ju inte gå in på precis vad som hände där, men Chocobo under 15 i Discord hade liksom, den första delen av frågan var också där, hur vi ställer oss till slutet av Remaken, och hur Square Enix förvaltar det väl i Rebirth. Alltså det här att, ja, utan, som sagt, utan att gå in på precis vad som händer, man ger sig själv möjligheten att ändra storyn i princip hur som helst. Och jag förstår att vissa puritaner kanske tycker att nej, jag vill ha min Final Fantasy 7-story. Ja. Fast nej, jag håller fan inte med.
Nej, jag uppskattar att de försöker.
Final Fantasy 7 finns ju. Jag behöver inte ha det med snyggare grafik. Nej. Jag tycker det är skitkul att de bara, nej, fuck you, vi gör vad vi vill med den här
liksom
storyn.
Säga, liksom. What, de gör what if-scenario liksom. Men säg att om vi ska ta spoiler från originalet, liksom, vi har en karaktär som dör. Liksom så.
Mm.
Tänk om det inte händer.
Jag har ingen aning.
Nej, men alltså, om det inte händer, jag skulle vilja säga, alltså fan, vad häftigt.
Ja, verkligen. Jag har inte blivit upprörd över det.
Nej, absolut inte. Så. Men också så här, små hintar som jag får hela tiden. Alltså, vi har, som man får se ganska tidigt i Rebirth. För hela Rebirth börjar ju egentligen med att vi får den här flashbacken till Nibelheim. Liksom så.
Det var det som var i demot också, va?
Jag spelade aldrig demot, men jag tror att
det var det.
Och liksom man får spela liksom Clouds berättelse, vad som hände när Sephiroth liksom gick bananas, om man säger så.
Precis. Och den spelar man ju i sjuan också.
Och alltså så här, det som slog mig där också, som liksom fick mig att nästan få kalla kårar över liksom vad de faktiskt kan göra med det här. Vad är det som händer i Rebirth? Vad är det som händer i Remake egentligen? För det finns en sak som Sephiroth säger till Cloud någonstans i mitten på spelet, som liksom verkligen stannar kvar i mig när jag spelade Remake, som jag liksom minns än idag. Och han säger liksom i princip not yet, Cloud, you cannot die yet. Så, och så här verkligen tittar på dem, och du zoomar in, jag bara, vad har det här för betydelse? Och sen så får vi Nibelheim flashbacken när hela Nibelheim står i eldlågor och Cloud försöker krypa mot sin mammas hus, och hon säger exakt samma ord. Och jag är så här, vad gör ni? Vad är det ni bygger upp? Jag vill veta nu, liksom.
Det är ju meta på något sätt. Och jag tror att det kommer bli ännu mer så när vi närmar oss när spelet börjar balla ur.
City of Ancients.
När Cloud ballar ur. Ja, City of Ancients, Cloud ballar ur, och hela den biten liksom. Det kommer bli konstigt,
det tror jag. Det är så, jag vet ju att jag öppnar upp för att det kommer bli Square Enix tokigt. Liksom så. Alltså, det finns ju en risk att det kommer bli liksom Kingdom Hearts fjompigt liksom. Att man inte...
Den risken är ju väldigt överhängande.
Precis. Men jag är ändå spänd på att se vad de gör. Det kanske blir pannkaka, det kanske blir skithäftigt. I don't know. Men jag är öppen.
Jag är väldigt nyfiken på hur det slutar. Det verkar ju dela folk i två läger.
Jag har inte sett någonting. Jag försökte titta så lite som möjligt.
Verkligen inte gillar det. Och de som tycker att det är skitballt. Det är det enda jag vet.
Nej, men det är alltså bara en sån sak. Alltså, att vi har, liksom, när vi startar spelet så ser vi ju Cloud, Zack och Sephiroth. Liksom. Alltså... Det finns ju någonting där.
Just det var så Remake slutade, va? Absolut sista scenen. Ja.
Det ska bli sjukt kul att se vart det tar sig. Och så. För de verkar ju blanda in allt möjligt från hela Final Fantasy 7-universumet också. Alltså, Så jag vet ju att DLC, en av karaktärerna i Yuffie DLC är ju en slutboss från Dirge of Cerberus till PS2, som är liksom Vincent Valentine-spelet.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så man är såhär, okej.
Ja, just det. Har du träffat Glenn?
Ja.
Är det han du menar?
Nej, det är inte. Nej. Det är en annan.
För det är ju också...
Ja, den var jag tvungen att googla. Också.
Ja, en viktig karaktär i det här mobilspelet, yes. Va?
Så jag säger, jag kanske behöver kolla upp storyn i mobilspelet.
Ja. Som tydligen har en jättestor roll i det här spelet. Som dyker upp från ingenstans. Man bara, va?
Ja, men då sa hans namn. Jag bara, vem fan är Glenn? Liksom.
Ja, vem fan är Glenn? Det undrar jag varje dag.
Han skriver i våran svampchatt varenda dag. Det fattar inte vem det är.
Ja, vem är han? Ingen vet. Nej, men de har ju verkligen tagit sig. De bara petar in andra karaktärer och ändrar och har sig liksom. Jag fick för mig, när i Final Fantasy 7 skjuter de med Junon-kanonen mot Weapon? Är det sent?
Det är ganska sent, ja. Det, alltså det är efter den stora händelsen, alltså i City of Ancients, så försöker ju planeten slå tillbaka, om man säger så.
Just det. Mm. Ja, så är det.
Så det, så att...
ja, liksom, det är så himla mycket som har tryckts ihop av Final Fantasy 7 i mitt minne. Jag hade en plan på att spela igenom det innan Rebirth släpptes. För att nu är vi i min favoritdel av Final Fantasy 7. Ja. Den här typ efter Midgar fram till det tog ballar ur. Men jag kan tänka mig att jag kommer gilla det urballade mer nu som vuxen när jag gjorde.
Nej, men det kommer vara jävligt häftigt i alla fall, tror jag. Alltså, så här, alltså bara tanken på hur vi kommer få se weapons i det här. Alltså, det var ju häftigt liksom 97 på PS1.
Hur lång tror du att Knights of the Round kommer vara?
Jag hoppas att den är...
Man är inte sammans på samma sätt i och för sig. Men...
jag tror inte att den kommer vara... Vad är den i originalet? Den är typ 4-5 minuter lång eller något sådär.
Ja, den är så lång. Ja. Och där kunde man inte skippa dem heller, så man var ju tvungen att se den varje gång. Det var ju knappt värt det. Liksom. Mer värt att köra striden. Som
jag håller på att köra om i slasha. Jag måste använda Knights of the Round. Jag går och gör en macka samtidigt.
Ja, verkligen.
Ja. Nej, jag är jävligt nöjd med det vi har fått från Rebirth hittills. Alltså så här, som jag sa, alltså det pikar hela tiden på intresset. Alltså så här, även om alla liksom lovord som jag har snackat om Granblue Fantasy Relink, alla liksom lovord där jag har snackat av Last Epoch, så är det ändå liksom i slutet av kvällen efter en tung arbetsdag, liksom barnen nattade. Ja, men jag kör lite Rebirth. Jag kör lite Rebirth. Alltså så här.
Jag kommer spela en timme Rebirth efter vi är klara här. Fast det är alldeles för sent egentligen.
Verkligen.
En grej som vi snackade om också i Discorden, där vi såklart har en Final Fantasy 7 Rebirth-kanal också, var ju att jag uppskattar verkligen hur mycket man har utvecklat Aerith och Tifas relation till varandra. Yes. Deras vänskapsrelation. Mm. För den är bara lite grann om egentligen i originalet.
Knappt,
men här är det
någonting, skulle jag säga, i originalet.
Nej, det hintas till att de är kompisar liksom, men här är de ju verkligen så BFFs liksom. De har långa scener med varandra, de pratar om de andra i parten, pratar mest om Cloud.
Visserligen
klarar inte Bechdel-testet.
Nej,
om man säger
absolut ingenstans.
Men hur man nu kan vara intresserad av Cloud, som är så jävla tråkig och vresig och sur. Finns väl anledning till det, visserligen.
Jo, men, absolut, men alltså, man kan ju verkligen tänka, alltså, så här, som någon som spelar Cloud. Men man är så här, vad gör du? Varför säger du det där? Är du dum i hela huvudet, eller?
Ja.
Men det är väl också meningen att man ska känna det.
Ja, definitionen av en himbo, tror jag. En blåst snubbe. Som bara, fast han är lite för sur för att vara en himbo. Det är väl mer Wacka i Final Fantasy 10. Han är väl definitionen av en himbo.
Vi har Isaac också.
Precis. Ja, hela den biten ska ju bli otroligt spännande. Ja. Och se hur det... Ja, det borde väl bli i det här spelet, va?
Jag har ingen aning om vart de ska ta det.
Jag minns inte när det var i hela sackbiten.
Det är
kanske lite då och då.
Man får veta sackbiten. Alltså. Det blir nog nästa spel om man ska tänka den grejen.
Ja, det får det bli. Just det, den egentliga stora, stora spoilern i Final Fantasy 7. Man pratar mycket om det som man direkt tänker på. Men det finns ju en ännu större spoiler i Final Fantasy 7. Som är kul. Det ska bli spännande att se hur det blir. Det får vi vänta på till vadå?
2028.
Ja, 28-29
kanske. De borde släppa nästa del snabbare.
Ja. Jag menar, det tog 20 år att göra första delen. Och så tar det 4 år att göra andra delen. Och de säger ju det också. Att ja, men vi har assets och framförallt vi har kvar folket. Ja. Att det är det som är det största grejen. Att det kan bli så bra. Ja, men vi lyckas behålla samma utvecklare. Vi behöver inte lära upp nytt folk hela tiden. Jag vill ju bara veta hur det går. Men jag vill också bara göra alla sidogrejer. Jag vet inte varför.
Man får saker, men...
Ja. Jag vill till och med spela Queen's Blood. Jag vet inte varför. Det är ju ett bra kortspel.
Det är ett jättebra kortspel.
Imponerande, verkligen. Någon har ju spelat Gwent. Mm.
Kan man ju... Men jag fastnade aldrig för Gwent. Jag sket i Gwent.
Inte jag heller.
För jag tyckte att det var för liksom, krångligt och det var inte särskilt kul. Men Queen's Blood, vad jag spelar Queen's Blood. Så fort jag får chansen.
Jag skippade faktiskt dem i Junon Region. Mm. Men sen så spelade man en del Queen's Blood på båten. Och då googlade mig faktiskt till lite builds. För att när jag började spela det här spelet så var det ju inte ute än. Och då kunde jag inte googla mig till någonting. Och då blev det lite bättre och också lite roligare. Jag fattade lite mer. Så nu kanske jag ska gå tillbaka och spela de matcherna i,
det tycker jag.
I Junon Region också.
Ja, det är ju mycket bra aspekter med det här spelet. Det är ju någonting som vi kommer återkomma till i slutet på året när vi snackar GOTY, garanterat. Man snackar om liksom Resident Evil remakesen, de är toppen absolut, men fan, det här är också på den nivån alltså. Det är ett helt annat spel med helt andra ambitioner, med ett helt annat take.
Jag uppskattar väldigt mycket att det inte är en vanlig remake.
Så att samma här.
Har de sagt vad sista delen kommer heta?
Jag tror att jag har skrivit det någon gång på Discord förut. Jag gissar ju på Reunion.
Ja, det känns ju rimligt. Ja. Re-link kanske annars.
Som Grand. The Men in the Black Robes, de snackar ju om The Reunion hela tiden.
Ja, just det, Reunion, det är de ju. De är ju med lite på samma sätt.
Det
är väl de man följer efter i originalet också.
Ja.
För man har ju inte ett solklart mål i den här delen av spelet egentligen. Man bara såhär, de snubbarna verkar lite... Ja, precis. Vi ska hitta Sephiroth, tror jag. De här snubbarna är lite konstiga. Ja, vi följer efter dem. Till en annan kontinent. Hänger på stranden.
Men man vet väl att de har någonting med Sephiroth att göra. Det är väl typ det.
Ja, det vet man väl. Jag tror de säger Sephiroth också.
Absolut.
De är väl såhär makoförgiftade, eller hur är det? Yes. Minns inte heller hur det slutar. Jag minns inte så mycket efter liksom... skiva 1 egentligen.
Ja, det är väl den man har spelat har mest på. Kanske också. Man
säger, eftersom jag också trodde, som så många andra, det är lite Mandela-effekten, jag trodde att skiva 1 var Midgar. Mm. Och sen skiva 2 slutade vid det där, och sen skiva 3 var resten. Men nej, skiva 1 är ju fram till det stora. Liksom.
Det var ju bara 3 skivor.
Precis, och tredje skivan var ju inte...
Det är bara liksom så mycket. North and Crater och slutscenen i princip.
Men visst är det. Det är liksom det här sista, alla open world-grejerna liksom, med Chocobo uppfödande och Knights of the Round och hela den.
Det som tog mest plats på den skivan är ju slutscenen liksom, som är jättelång.
Ja, det måste det vara. Absolut. Nej, det ska bli... Ja, vi kommer prata om det här många gånger.
Ja, och vi kommer återkomma, för det kommer komma ett spel till i den här trilogin. Så.
Ja.
Bra är det i alla fall.
Nu blev det ju ganska... gud, fan. Det är det enda jag vill spela, verkligen. Ja, det är så bra. Nu blev det ju väldigt långt ändå. Men jag tänkte ändå att... Nu är jag ju faktiskt med den på redaktionen nu mest anime-intresserade, definitivt. Du kunde ju kanske slåss med Tommy där tidigare, men han är inte här. Så, men vi får väl ändå på något sätt uppmärksamma att Akira Toriyama som gjorde Dragon Ball helt enkelt, har gått bort.
Yes.
Väldigt tragiskt, 68 år gammal. Mm. Var du en Dragon Ball? Är du en Dragon Ball?
Ja, men det skulle jag säga att jag är och var. Så Dragon Ball var ju i princip den första mangan som jag plockade upp i princip. Liksom den och One Piece kom ju ungefär samtidigt liksom på svenska.
Aha, så. Men Dragon Ball är mycket äldre.
Dragon Ball är mycket äldre egentligen, ja, precis.
Ja.
Så att det var ju någonstans där liksom då min intresse började, och sen så liksom övergick det till anime och allt möjligt liksom. Så. Men alltså han sitter ju på ett väldigt liksom stort kulturarv i sig liksom. Alltså, man kan ju i stort sett säga att han är upphovsmakaren till vad liksom det som Dragon Ball är som genre, liksom så här shonen mangan liksom, i princip det här liksom, ja. Ja, men protagonist tränar och blir starkare, har flera olika former och liksom hela den.
Som är sen i One Piece och Naruto och
allt alla. I princip så.
Ja.
Och liksom det är ju
mycket... Men Dragon Ball måste väl vara ändå den mest inflytelserika mangan.
Ja, men det är det verkligen. Alltså, man har ju sett mycket liksom nu ord också från flera av de här, alltså bland annat då Masashi Kishimoto som står bakom Naruto och har ju liksom uttryckt sin sorg och sånt där och beskriver liksom hur han växte upp med Dragon Ball, hur det sen influerade honom till att skapa Naruto. Samma sak med Eiichiro Oda då som har liksom gjort One Piece, och han snackar om att han alltid kände sig alltså liksom så här, så att Akira Toriyama liksom förde in mangan i liksom inom citationstecken finrummet lite mer. Det var inte bara liksom the dorks som läste manga. Det var liksom alla i hela världen tyckte att det här var häftigt. Och att han alltid liksom såg upp till Akira Toriyama, och sen så vart det så bizarrt för honom när han väl en gång fick liksom dela den scenen med honom, när hans verk vart liksom lika stort. Ja. Och han har liksom allt att tacka Akira Toriyama. Och det är ju sjukt stor, inte ens landsorg, världssorg skulle jag säga. Det är ju...
Ja, gud ja. Alltså Goku är ett, liksom ett, alltså Dragon Ball och Goku är ett kulturellt fenomen som sträcker sig långt utanför manga och anime liksom.
Verkligen.
Jag har aldrig läst en Dragon Ball manga eller sett animen. Nej. Jag har spelat något spel tror jag, men jag känner ju till man blir Super Saiyan och man kan Krillin och Vegeta och
nej, men precis, alltså det finns liksom där liksom.
Piccolo
det är kul också.
Buu och Majin Buu och fan
precis, heter. Det är ju mycket som helst. Och liksom se också hur det liksom drar sig ner också. Alltså det är någonstans ett odödligt verk som han har skapat där. Alltså jag ser ju bara att liksom till min son, alltså hans första liksom introduktion med att hitta någonting han gillar att läsa var ju Dragon Ball. Han fick ju liksom sina 42 manga pocket som jag hittade på att Tradera, liksom svenska utgåvorna liksom. Och han har ju liksom läst igenom alla de 42 böckerna 3 gånger nu. Och liksom han tycker att det är hur bra som helst. Han älskar det. Jag vet att jag berättade för honom.
Jag är väldigt...
När han gick bort.
Jag är också väldigt sugen på att läsa de här.
Nej, men det jag tycker ändå att det håller. Det är lättsamt, det är enkelt att ta sig igenom. Det funkar. Det är vad det är liksom så. Det är inget litterärt mästerverk liksom, absolut inte. Men ja, nej, alltså det sträcker sig mer än till bara manga också liksom. Visst, jag har Dragon Ball, vi har Kajika, vi har Sandland, vi har Dr. Slump, vi har liksom massa verk som Akira Toriyama har gjort, men vi har ju Dragon Quest, vi har Chrono Trigger, vi har Blue Dragon liksom i spelvärlden. Det är
verkligen.
Alltså han har varit och pillat på många ställen så, och säga vad man vill om hans stil. Den må vara enkel, den må vara simpel, men den är jävligt unik. Man ser ju när det är Akira Toriyama liksom. Så att ja,
jag undrar om man ska se Dragon Ball Z. Är det det som är den man ska
precis,
se.
Precis, det är en Goku i vuxen ålder. Om man säger så.
Ja, just det.
Det ska ju finnas någon är som det, är lite ja. Mer klippt så att den inte är så här 700
ja,
avsnitt.
Det är inte, ja, men precis. Den ska vara 291 ja. Avsnitt eller sånt där, tydligen. Precis, det ska finnas någon sån. Det här kan du se istället. Ja, typ. Precis. Dragon Ball Z Kai.
Ja, det ringer någon klocka.
Ja, recut version. Ja, ja. Precis.
Nej, det
kan nog vara.
Nej, det är väldigt sorgligt. Det finns ju vissa av de här större kända namnen som verkligen ändå känns. Och Akira Toriyama ja. Var verkligen en sån för mig.
Ja, precis. Han var bara 68 bast dessutom. Ung.
Absolut.
Väldigt tråkigt. Mm.
Och att han inte
vad säger du? Hinner vi med en?
Heller får se. Oh. Vi har ju, nu kan man ju säga vad man vill. Så. Men det ska ju komma mer Dragon Ball. Dragon Ball Daima ska ju komma senare i år. Liksom ny liksom manga och anime tror jag att det ska bli. Och det får han inte
se. Ja, det han jobbade på då se, kanske. Liksom. Nej. Det kommer jag, det skrev de i det här uttalandet hans studio liksom att han höll på. Mm. Han var mitt i och jobbade. Och det var väl med det här då antar jag. Det är väldigt tragiskt. Vad säger du? Hinner med en pilotfråga? Mm. Pilotfrågan kommer också från Chocobo 15 på Discord. Det är det bästa stället att lämna absolut. Frågor och kommentarer och sånt där skulle jag säga. Han skriver så här. Ponera att det är sommar och varmt, ni är lediga och känner att det är en riktigt bra dag för strandhäng. Genom magiska krafter så har ni möjlighet att bjuda med er 3 Final Fantasy-karaktärer till stranden. Vilka väljer ni? Motivera gärna.
Shiva så att det blir kallt, för jag hatar värmen.
Smart.
Vem mer? Kvinna så att de kan laga mat. Det kanske för sig blir grodor till mat då.
Ja, det kan det bli.
Jag tror alltså så här, om vi byter ut kvinna mot Zidane, för han verkar vara alltså han hittar på skit. Det kan nog vara kul.
Mm.
Kanske inte alltid lagligt, men Shiva, Zidane och Sid från Final Fantasy 4. Han verkar också vara helt crazy.
Vilken är han i 4? Ja, men när de här stora glasögonen var. Ja, just det. Jag vet, det är ju en fälla här. För att, det uppenbara svaret är ju då Tifa. Jag har ju precis spelat, vad heter det? Costa del Sol med baddräkterna och hela den. Vi faller inte i den fällan. Men jag vill ha med mig Sid från Final Fantasy 7.
Ja.
För att jag är väldigt, jag tänker mig att han hade bara velat ligga på en solstol och typ röka cig och dricka bärs.
Snacka skit. Det är mycket möjligt, tror jag.
Ja,
helst jag gillar också.
Jag gillar att bara ligga och dricka bärs i skogen. Sen så vill jag ha Red 13 med mig. För att han är en hund, det är roligt. Fast att jag trodde att han var katt fram till förra veckan. Jag trodde att det var katt i hela mitt liv.
Katthund, lejon.
Ja, precis. Eller en lejon, alltså ett kattdjur. Ja. Liksom. Lejon har jag alltid tänkt honom som. Liksom, någon sorts. Men nej, fan. Hundjävel, typiskt. Ja. Men det är ju roligt att leka med hund. Det är ju roligare att leka med en hund än med en katt på stranden.
Ja, det är det. Definitivt.
Så det blir roligt. Och vem skulle jag ha som nummer 3 då? Shit, det finns ju så jäkla många
karaktärer. Det är mycket att välja på.
Men det kanske är Waka då, om man är sugen på att spela
blitzball.
Beach volley eller något. Spela blitzball, ja, precis. Waka, Red 13 och Seed.
Ja.
Ja, men det kan nog... För jag tror inte jag har någon från Final Fantasy 6 som ju ändå
alltså de är inte
har varit
roliga att umgås med heller. De känns jävla deppiga.
Ja, det är ett väldigt deppigt spel är det ju. Final Fantasy 6. Det är liksom inte så galet.
Typ Gogo. Han är minst
deppig. Mog kanske. Vad tycker du förresten om de nya mogeldesignen? Jag är inte jätteförtjust.
Jag tycker inte att de ser ut som koalor.
Nej, de är liksom som Nallebjörns koalor. Ja. Nej, jag är inte heller. Nej.
Final Fantasy 9 är där peakade designen.
Ja, men det var de bra, va?
Så här, små, chubby och liksom fluffiga.
Ja, precis. Och mer som en katt, typ. En björn. Det är någon slags kattbjörn, typ.
Ja, men precis.
Och med fladdermusvingar, vilket är väldigt konstigt. Ja, väldigt konstigt. Men du, Pajlen, jag tror att vi får lämna det här för idag. Det blev ju en lång podd idag
igen. Det var ingen som var chockad när vi kommer.
Nej, det visste man så. Ja, det är Niklas och Niklas som skrev podd. Vad bra. Då blir det minst en och en halv.
Ja, precis. Det är bara två spel att snacka. Nej, just det.
Just det. 20 spel. Ja, herregud. Man kan ju sitta och prata i timmar om bara om Final Fantasy 7 Rebirth. Liksom. Herregud. Jag tänkte att jag skulle prata lite om Like a Dragon, Infinite Wealth också, för att jag är typ precis på slutet, men det hinner vi inte med. Det ska du och jag, det får du och jag prata om.
Det kommer bli någon form av Yakuza-podd någon gång i framtiden i alla fall.
Det får vi definitivt se till. Mm. Jag är så nära att bli färdig nu. Det är så nära. Åh gud, det är så långt. Det är så mycket. Ja. Skitsamma. Mm. Svamppodd 491 går rakt upp i Mumindalen.
Rakt upp i Mumindalen. In på Discord. In på Twitch. Tobbe håller på med ett nytt projekt nu. Han streamar ju en konsol i månaden just nu. Han är precis klar med Master System, va?
Ja. Eller han börjat med Master System.
Jag tror att han är mitt i. Kanske mitt i Master System, jag kommer inte ihåg. Det är en konsol i månaden i alla fall, tanken. Sjukt intressant projekt.
Han har tänkt att skriva sig på PC, vilket också är sjukt.
Det
här får han lite att beta av. Liksom ett oändligt utbud. Ja, men precis. Och så har vi ju, vi har Patreon och vi har allt möjligt. Allting finns ju på svampriket.se. Mm. Där kan man, ibland händer det också att vi skriver saker där. Inte jätteofta, men det händer. Men det är så ZVP för detta avsnitt. Och så hörs vi väl, eller ni hör någon nästa
troligtvis
vecka.
Troligtvis är det någon i alla fall.
Pajlen, tack så mycket för att du ville vara här och prata lite spel med mig.
Ingen fara, det är bara pure pleasure.
Ha det så bra allihopa.
Hej då.
Hallå.